Kapitel 10. Mörkret väntar. Kärran skumpade österut längs Camelinvägen under en blygrå himmel. Rand hävde sig upp ur halmen för att titta över kanten. Det gick lättare än det hade gjort för en timme sedan. Armarna kändes som om de skulle tänjas ut snarare än lyfta honom. Och ett ögonblick ville hans huvud fortsätta uppåt och sväva bort, men det gick lättare. Han krokade armväcken över de låga spjälorna och såg landskapet rulla förbi. Dold bakom kulna moln stod solen ännu högt på himlen. Men kärran skramlade in i ännu en by bestående av röda, murgrönsklädda tegelhus. Det hade blivit tätare mellan byarna sedan Fyrkunga. Vissa människor vinkade eller ropade glatt åt Hiram Kinch, den bonde som ägde kärran. Några gånger svarade mäster Kinch, en ordkarg man med hud som läder, ett par ord runt pipan han höll mellan tänderna. Att han inte öppnade munnen gjorde det han sa nästintill obegripligt. Men det lät fryntligt och tycktes göra folk nöjda. De återgick till sina sysslor utan vidare blickar på kärran. Ingen tycktes bry sig om bondens båda passagerare. Nu kom byns värdshus inom synhåll, vittrappat och med grått skiffertak. Folk skyndade ut och in, nickade eller vinkade åt varandra i förbigående. Vissa av dem stannade för att prata. De kände varandra. Mestadels bybor av deras klädsel att döma. Stövlar, byxor och jackor som inte var så olika de kläder han själv var. Även om folk här hyste en hejdlös förkärlek för färggranna ränder. Kvinnorna hade stora hattar som dolde ansiktena och vita förkläden med ränder. Det kanske var bybor och bönder från trakten allihop. Spelar det någon roll? Han sjönk ned i halmen igen och såg på medan byn försvann mellan hans fötter. Vägen kantades av inhägnade fält och välansade häckar, av små gårdar där röken steg upp från röda murade skorstenar. Den enda skog som fanns i närheten var smådungar, väl skattade på brandved, tama som en gårdsplan. Men de kala grenarna avtecknade sig lika skarpt mot himlen som grenarna i den vilda skogen i väster. En rad vagnar på väg åt andra hållet mullrade fram mitt på vägen och trängde ut kärran mot dikesrenen. Mäster Kinch makade pipan ut i mungipan och spottade mellan tänderna. Med ett öga på hjulet längst ut på kanten för att se till att det inte trasslade in sig i häcken höll han kärran igång. Han knep ihop läpparna när han sneglade på ledet av köpmän. Ingen av de kuskar som satt och snärtade med långa piskor i luften över sina spann om 8 hästar. Ingen av de bistra vakter som satt hopsjunkna i sadlarna vid sidan av vagnarna tittade på kärran. Med en knut i bröstet såg Rand på medan de försvann. Han hade handen under manteln. Grep om svärdshjältet tills de sista vagnarna hade krängt förbi. Märt, som satt bredvid bonden på kuskbocken, vände sig om när den sista vagnen skramlade bort mot den by de just hade lämnat och lutade sig bakåt tills han mötte Rands blick. Den halsduk som, när så behövdes, skyddade mot dammet hade han dragit ned för att skugga ögonen. Den var vikt flera gånger och satt långt ned i pannan. Ändå kisade han i det grå dagsljuset. Såg du någonting där bak? Frågade han lågt. Var det något med vagnarna? Rand skakade på huvudet och Märt nickade. Han hade inte heller sett något. Mäster Kinch sneglade på dem ur ögonvrån, makade sedan på pipan igen och smällde till med tömmarna. Det var allt, men han hade lagt märke till det hela. Hästarna ökade på steget lite. Gör det fortfarande ont i ögonen? Frågade Rand. Märt rörde vid halsduken han hade om huvudet. Nej, inte värst. I alla fall inte om jag inte tittar rakt på solen. Du då? Känner du dig bättre? Lite. Han kände sig faktiskt bättre, insåg han. Det var egendomligt att bli frisk från en sjukdom så snabbt. Det var mer än egendomligt. Det var en gåva från ljuset. Det måste vara från ljuset. Det måste det vara. Plötsligt red en skara ryttare förbi kärran på två led. Liksom köpmännen i deras vagnar var de på väg västerut. Långa vita kragar var nedfällda över deras bröstharnesk och deras mantlar och rockar var röda, som portvakternas uniformer i Vita Bro. Men de var av bättre tyg och satt bättre. De spetsiga hjälmarna sken som silver. De satt rakryggade på hästarna. Tunna röda vimplar fladdrade under lansspetsarna och alla höll de lansarna i samma vinkel. Några av dem kastade en blick ned i kärran när de red förbi. Allihop hade de var sin bur av stål över ansiktet. Rand var glad att manteln dolde hans svärd. Ett par av dem nickade åt mäster Kinch, inte som om de kände honom, utan i en likgiltig hälsning. Mäster Kinch nickade tillbaka på ungefär samma sätt. Men trots att han inte ändrade en min fanns det någonting gillande i nicken. De red inte snabbare än i skritt, men eftersom kärran också rörde sig var de snart förbi. Rand räknade dem förstrött. 10, 20, 30, 32. Han lyfte huvudet och såg leden försvinna nedför Camelinvägen. Vad var det för några? Frågade Mert. Halvt förundrad och halvt misstänksam. Drottningens garde, sa mäster Kinch runt pipan. Han höll blicken på vägen framför sig. De beger sig inte mycket längre än till Breens källa, om ingen tillkallar dem. Inte som förr i världen. Han sög på pipan och tillade sedan. Numera måste det finnas delar av riket där man inte ser gardet på ett år eller mer. Inte som förr i världen.
Vad gör det? Frågade Rand.
Bonden gav honom en blick.
Bevarar drottningens fred och upprätthåller drottningens lag.
Han nickade för sig själv som om han tyckte om hur det lät och tillade.
Letar upp illgärningsmän och ser till att de hamnar inför domstol.
Han släppte ut en lång rökplym.
Ni båda måste vara rätt långt bort ifrån om ni inte känner igen drottningens gardister. Var kommer ni ifrån?
Långt bort, sa Mert i samma ögonblick som Rand svarade. Från Tjuvfloden. Så snart han sagt det önskade han att han hade kunnat ta tillbaka det. Han kunde fortfarande inte tänka klart. Här försökte de gömma sig. Och så nämnde han ett namn som en blekman skulle höra som om det varit en klocka. Mäster Kinch såg på Mert ur ögonvrån och bolmade under tystnad på pipan ett tag.
Det är sannerligen långt bort, sa han slutligen. Nästan vid rikets gräns. Men det måste vara värre än jag trodde om det finns platser där folk inte ens känner igen drottningens garde. Inte alls som förr i världen.
Rand undrade vad mäster Alvear skulle säga om någon berättade för honom att Tjuvfloden tillhörde någon drottningsrike. Drottningen av Andor, gissade han. Borgmästaren kanske visste det. Han visste mycket som gjorde Rand häpen. Och kanske fanns det andra som visste det också. Men han hade aldrig hört någon prata om det. Tjuvfloden var Tjuvfloden. Varje by tog hand om sina egna svårigheter. Och om det var någonting som berörde flera byar togs de hand av borgmästarna och kanske byråden tillsammans. Mäster Kinch tog ett tag i tömmarna och hästarna stannade.
Längre ska jag inte.
En smal stig ledde norrut. Åt det hållet skymtade ett antal gårdar bortom öppna åkrar, plöjda och sådda, men ännu utan gröda.
Ni borde komma till Camelin på 2 dagar. Åtminstone om din vän kunde gå ordentligt.
Mert hoppade ned och tog sin båge och de andra sakerna. Och sedan hjälpte han Rand att ta sig ned från vagnens bakbräda. Rands bylten kändes tunga och benen darrade. Men han ruskade av sig vännens hand och försökte ta några steg utan hjälp. Han var fortfarande ostadig, men benen bar honom.
Det verkade rent av som om de blev starkare ju mer han använde dem. Bonden manade inte på hästen med en gång. Han såg forskande på dem ett ögonblick och sög på pipan. Ni kan stanna någon dag hos mig om ni vill. På den tiden förlorar ni väl ingenting, förmodar jag. Och vad det än är för sjukdom du håller på att tillfriskna från, unge man. Ja, frugan och jag hade nog haft alla sjukdomar man kan tänka sig innan du föddes. Och vakat över barnen medan det hade de också. Hur som helst tror jag inte att du smittar längre.
Matts ögon blev smala och Rand kom på sig med att rynka pannan. Alla kan inte vara delaktiga i det, inte alla.
Tack så mycket, sa han. Men jag mår bra nu, faktiskt.
Hur långt är det till nästa by?
Carisford. Ni kan komma dit innan det blir mörkt, om ni går.
Mäster Kinch tog pipan ur munnen och knep tankfullt ihop läpparna innan han fortsatte.
Först trodde jag att ni var ett par lärlingar på rymmen. Men nu misstänker jag att det ni flyr från är någonting allvarligare. Vet inte vad. Och jag bryr mig inte om det. Jag har tillräckligt bra omdöme för att se att ni inte är mörkvänner och att ni inte lär råna eller skada någon. Inte som vissa andra på vägarna nu för tiden. Jag hamnade i svårigheter själv ett par gånger när jag var i er ålder. Behöver ni en plats att hålla er gömda på ett par dagar så ligger min gård 5 mils steg ditåt.
Han nickade mot stigen.
Och det är aldrig någon som kommer dit. Vad som än jagar er är det inte troligt att de hittar er där.
Han harklade sig, liksom förlägen över att ha sagt så mycket på en gång.
Vad vet ni om hur mörkvänner ser ut? Frågade Matt skarpt.
Han drog sig undan kärran och stack handen innanför jackan.
Vad vet ni om mörkvänner?
Mäster Kinch ansikte blev hårt.
Som ni vill, sa han och smackade åt hästen.
Kärran rullade iväg ner för den smala stigen och han såg sig inte om en enda gång.
Matt såg på Rand och hans bistra min försvann. Ledsen, Rand. Du behöver någonstans att vila. Om vi springer efter honom...
Han ryckte på axlarna.
Jag kan bara inte göra mig kvitt känslan av att alla är ute efter oss.
Ljus, jag önskar att jag visste varför det är det. Jag önskar att det vore över. Jag önskar...
Han tystnade motfällt. Det finns fortfarande bra människor, sa Rand.
Mert började gå mot stigen med hopbitna tänder, som om detta var det sista han ville göra. Men Rand hejdade honom.
Vi har inte tid att stanna bara för att vila, Mert. Dessutom tror jag inte att det finns någonstans att gömma sig.
Mert nickade, och det syntes tydligt hur lättad han var.
Han försökte ta en del av det Rand bar, sadelväskor och Thoms mantel som var lindad runt flöjtetuiet. Men Rand höll hårt i dem. Hans ben kändes faktiskt mycket starkare.
Vad i all världen är det som jagar oss, tänkte han när de började gå nedför vägen. Inte jagar, väntar.
Regnet hade fortsatt ösa ned den natt de raglade bort från dansande åkaren. Hamrade på dem lika hårt som åskan som kom från den svarta himlen där blixtar ljungade. Det tog bara några minuter innan deras kläder blev genomsura. Efter en timme tyckte Rand att huden också kändes upplött. Men de hade lämnat fyrkungar bakom sig. Mert var nästan blind i mörkret, kisade plågat mot de skarpa blixtarna som fick träden att avteckna sig mot himlen något ögonblick.
Rand ledde honom. Men Mert kände sig ändå osäkert för vid varje steg. Rands panna var fårad av oro. Om Mert inte återfick synen skulle de inte kunna ta sig fram snabbare än så här. Och då skulle de aldrig komma undan. Mert tycktes ana sig till vad han tänkte. Trots mantelns huva hade regnet smetat fast Merts hår över hans ansikte.
Rand, sa han.
Du överger mig väl inte? Om jag inte kan hålla jämna steg.
Hans röst darrade. Jag överger dig inte. Rand slöt handen hårdare om vännens. Jag överger dig inte vad som än händer. Ljuset hjälp oss. Oskan mullrade ovanför och Mert snavade, nästan föll, drog nästan med sig Rand också. Vi måste stanna, Mert. Om vi fortsätter kommer du att bryta benen.
Gård,
blixtar klöv mörkret ovanför dem medan Mert pratade och åskdånet slog ned alla andra ljud i marken. Men i ljusskenet kunde Rand urskilja namnet på Merts läppar. Han är död.
Det måste han vara. Ljus, måtte han vara död.
Han ledde Mert till ett snår som han sett i blixten. Buskarna bar tillräckligt mycket blad för att ge lite skydd mot det piskande regnet. Inte lika mycket som ett rejält träd kunde göra. Men han ville inte ta risken att råka ut för fler blixtnedslag. Nästa gång skulle de kanske inte ha lika stor tur. Tätt hopkrypna under buskarna försökte de lägga mantlarna så att det blev till ett litet tält över grenarna. Det var alldeles för sent att tänka på att hålla sig torra, men bara att komma undan regnets oavlåtliga trummande vore till glädje. De satt tätt ihop för att dela den lilla värme de hade kvar. De var så blöta att det dröp om dem, och lite regn letade sig ändå in genom mantlarna, så de huttrade sig till sömns. Rand visste med en gång att det var en dröm. Han var tillbaka i Fyrkunga, men det fanns ingen annan i staden än de själva. Vagnarna var där, men inga människor, inga hästar, inga hundar, ingenting levande. Men han visste att någon väntade på honom. När han gick ner för gatan med dess djupa hjulspår tycktes byggnaderna suddas ut när de försvann bakom honom. När han vände på huvudet var de där, helt solida. Men det otydliga kvarstod i utkanten av hans synfält. Det var som om bara det han såg verkligen fanns, och då endast medan han såg det. Han var säker på att om han vände sig om tillräckligt snabbt skulle han få se. Han var inte säker på vad, men han blev illa till mods av att tänka på det. Dansande åkaren dök upp framför honom. På något sätt tycktes dess pråliga färg grå och livlös. Han gick in. Där satt Gord vid ett bord. Han kände inte igen mannen på annat än kläderna, på sidenet och den mörka sammeten. Gords hud var rödbränd, sprucken och drypande. Hans ansikte var nästan en dödskalle. Läpparna skrumpna så att de blottade tänder och tandkött. När Gard vände på huvudet föll lite av hans hår av, smulades sönder till sot när det nådde axlarna. Han stirrade på Rand med ögon som saknade ögonlock. Så du är död, sa Rand. Han blev förvånad över att han inte var rädd. Det kanske berodde på att han den här gången visste att det var en dröm.
Ja, sa Baal Samons röst. Men han fann dig åt mig. Det förtjänar någon belöning, inte sant?
Rand vände sig om och upptäckte att han kunde bli rädd, även om han visste att det var en dröm. Baal Samons kläder hade samma färg som torkat blod, och i hans ansikte stred vrede, hat och triumf om herraväldet.
Du ser, unge man, du kan inte gömma dig för mig för alltid. På ett eller annat sätt hittar jag dig. Det som skyddar dig gör dig också sårbar. Ena gången gömmer du dig, andra gången tänder du en signaleld. Kom till mig, unge man.
Han sträckte ut handen mot Rand.
Om mina hundar måste fälla dig är de kanske inte skonsamma. De är avundsjuka på vad du kommer att bli när du väl har knäböjt vid mina fötter. Det är ditt öde. Du tillhör mig.
Gards brända tunga gjorde ett argt, ivrigt ljud.
Rand försökte fukta läpparna, men han hade ingen saliv i munnen.
Nej, fick han fram. Och sedan blev det lättare.
Jag tillhör mig själv, inte dig, aldrig. Mig själv. Om dina mörkvänner dödar mig får du mig aldrig.
Eldarna i Baal Samons ansikte värmde upp rummet tills luften flimrade. Levande eller död är du min. Graven tillhör mig. Lättare om du är död. Bättre om du lever. Bättre för dig, unge man. De levande har mer makt i det mesta.
Gort åstadkom ett snattrande ljud igen.
Ja, min duktiga hund. Här är din belöning.
Rand vände blicken mot Gort, precis lagom för att se hur hans kropp förvandlades till aska. Ett ögonblick syntes en min av hänförelse i det svedda ansiktet. Men i sista sekund förbyttes den i fasa, som om han hade sett något han inte väntat sig. Gards tomma sammetskläder sjönk ihop på stolen, föll ned i askan på golvet. När han vände sig tillbaka hade Baal Samons utsträckta hand blivit en knytnäve.
Du är min, unge man, levande eller död. Världens öga kommer aldrig att tjäna dig. Jag utkårar dig till min.
Han öppnade handen och ett eldklot for ut. Det träffade Rand i ansiktet, exploderade, svedde honom. Rand vaknade med ett ryck i mörkret och vattnet droppade ned genom mantlarna i hans ansikte. Hans hand darrade när han rörde vid kinderna. Huden kändes öm, som om han hade solsveda. Plötsligt märkte han att Mert vred och jämrade sig i sömnen. Han ruskade honom och Mert vaknade med ett gnällande. Mina ögon! Åh ljus, mina ögon! Han tog mina ögon! Rand höll om honom, tryckte honom tätt intill sitt bröst, som om han vore ett litet barn. Ingen fara, Mert. Ingen fara. Han kan inte göra oss illa. Det låter vi honom inte göra. Han kunde känna hur Mert skakade, snyftade mot hans jacka. Han kan inte göra oss illa, viskade han, och önskade att han själv trodde på det. Det som skyddar dig gör dig sårbar. Jag håller på att bli galen. Precis före det första gryningsljuset avtog ösregnet och det sista duggandet upphörde när gryningen kom. Det hotfulla molntäcket låg kvar till långt in på morgonen. Så blåste vinden upp, jagade bort molnen åt söder, blottade en glåmig sol och skar genom deras drypande våta kläder. De hade inte somnat om, utan omtöcknat tagit på sig mantlarna och givit sig av österut. Och Rand fick leda Mert. Efter en stund mådde Mert så bra att han rent av kunde gnälla på vad regnet hade gjort med bågsträngen. Men Rand vägrade att låta honom stanna för att byta den mot en torrsträng han hade i fickan. Inte än. De stötte på ännu en by strax efter middagstid. Rand huttrade ännu mer när han såg de ombonade tegelhusen och röken som steg upp ur skorstenarna. Men han höll sig undan, ledde Matt genom skogen och över ängarna söder om byn. En ensam bonde som stod med en grepe på en lerig åker var den enda människa han såg. Och han såg noga till att karn inte såg dem, smög hukande bakom träden. Bonden hade hela sin uppmärksamhet fäst på arbetet, men Rand höll ett öga på honom tills han var säkert utom synhåll. Om någon av Gods män fortfarande var i livet skulle de kanske tro att han och Mert hade valt södra vägen ifrån Fyrkunga, om de inte kunde hitta någon som hade sett dem i den här byn. De gick tillbaka upp på vägen när de var utom synhåll från staden och fortsatte tills deras kläder var om inte torra så åtminstone bara fuktiga. En timmes väg från staden kom en bonde med en halvtom hösgrinda och gav dem skjuts. Rand hade överrumplats medan han var förlorad i oro för Mert. Trots att eftermiddagssolens sken var så snålt skuggade Mert hela tiden ögonen med handen. Men han kisade ändå under halvslutna ögonlock och muttrade om att solen var så stark. När Rand hörde höskrindans dundrande var det redan för sent.
Den våta vägen dämpade allt ljud och vagnen med dess tvåspann var bara 30 steg bakom dem. Bonden hade redan sett dem. Till Rands förvåning stannade han och erbjöd dem skjuts. Rand tvekade, men det var för sent att undvika att bli sett. Och om de inte tog emot erbjudandet skulle bonden kanske bara komma ihåg dem bättre. Han hjälpte Mert upp bredvid bonden och klättrade sedan upp efter honom. Albert Mull var en trög kar med fyrkantigt ansikte och fyrkantiga händer, nötta och valkiga av hårt arbete och oro, och han ville ha någon att prata med. Korna hade gått i sin och hönsen slutat lägga ägg, och det fanns inget bete värt namnet. För första gången i mannaminne hade han blivit tvungen att köpa hö, och en halv vagnslast var allt gamle Bane lät honom få. Han undrade om det skulle bli något hö att bärga på hans egen mark det här året, eller någon skörd överhuvudtaget. Drottningen borde göra någonting. Ljuset skiner över henne, muttrade han, och satte vördnadsfullt men förstrött knogarna mot pannan. Han såg knappt på vare sig Rand eller Mert, men när han släppte av dem vid den smala väg som ledde upp till hans gård, tvekade han och sa sedan liksom för sig själv: jag vet inte var ni flyr från, och jag vill inte veta det heller. Jag har fru och barn, förstår ni? Min familj. Det är för svåra tider för att man ska hjälpa främlingar. Mert försökte sticka handen innanför jackan, men Rand hade grepp om hans handled och höll kvar den. Han stod på vägen och såg på mannen utan att säga någonting. Vore jag en god människa, sa Mull, skulle jag erbjuda ett par pojkar som är genomblöta in på bara skinnet en plats där de kunde torka och värma sig framför brasan. Men tiderna är svåra. Och främlingar, jag vet inte vad ni flyr från, och jag vill inte veta det heller. Förstår ni? Min familj. Plötsligt drog han fram två långa halsdukar av ylle, tjockt och mörkt, ur rockfickan. Det är inte mycket, men här får ni. Tillhör mina pojkar. De har fler. Ni känner inte mig, förstått? Svåra tider. Vi har aldrig ens sett er, instämde Rand när han tog emot halsdukarna. Ni är en god människa, den bästa vi har träffat på flera dagar. Bonden såg först förvånad ut och sedan tacksam. Han samlade ihop tömmarna och svängde in på den smala vägen. Innan han hade ryggen helt åt dem hade Rand lett Mert vidare nedför Camelinvägen. Vinden tilltog medan skymningen tätnade. Mert började gnälligt fråga när de skulle stanna. Men Rand fortsatte med ett fast grepp om Mert medan han letade efter bättre skydd än en grop under en häck. Deras kläder var fortfarande våta och det blev kallare för var minut, och han var inte säker på att de skulle överleva ännu en natt i det fria. Natten kom utan att han hittade någonting lämpligt. Vinden blev iskall, slet i hans mantel. Och sedan, genom mörkret framför dem, såg han ljussken, en by. Hans hand slank ned i fickan, kände på mynten han hade där. Mer än nog för en måltid och ett rum åt dem båda. Ett rum, inomhus i den kalla natten. Om de stannade ute i det fria, i vinden och kylan, i sina fuktiga kläder, skulle den som hittade dem förmodligen inte hitta annat än två lik. Men de fick se till att inte dra till sig mer uppmärksamhet än de kunde rå för. Inget flöjtspel. Och med sina ögon kunde Mert sannoliken inte jonglera. Han fattade Merts hand igen och gav sig av mot det lockande ljuset. När ska vi stanna? Frågade Mert igen. Så som han gick, kisande och med huvudet framskjutet, var Rand inte säker på att Mert kunde se ens honom. Och en mindre byn. När vi är på något varmt ställe, svarade han. Ljuspölar från fönstren lyste upp gatorna där människor gick, obekymrade om vad som kunde finnas ute i mörkret. Det enda värdshuset var en vidsträckt byggnad i en enda våning. Och det såg ut som om man utan att tänka särskilt mycket i förväg då och då byggt till rum under årens lopp. Framdörren öppnades åt någon på väg ut och en våg av skratt rullade ut efter honom. Rand stelnade till på gatan. De berusade skrattsalvorna på dansande åkaren gengöd i hans huvud. Han såg på medan mannen med inte allt för stadiga steg gick gatan fram, tog sedan ett djupt andetag och sköt upp dörren. Han såg noga till att manteln dolde svärdet. Skratt svepte över honom. Rummet var klart upplyst av lampor som hängde från det höga taket. Och med en gång kunde han se och känna att det här inte var likadant som Sam Hakes värdshus. Till att börja med var det ingen här som var berusad. Rummet var fullt av folk som såg ut att vara bönder och bybor. Och även om det inte var helt nyktra så var det inte långt därifrån. Skrattet var äkta, om än lite tvunget. Folk skrattade för att glömma sina bekymmer och det fanns verklig glädje i skratten. Själva skänkrummet var rent och prydligt och det värmdes av en brasa som sprakade i en stor eldstad i dess bortre ände. Tjänsteflickornas leenden var lika varma som elden och Rand kunde höra att när de skrattade berodde det på att de ville skratta. Värdshusvärden var lika ren som värdshuset och bar ett skinande vitt förkläde över sin stora mage. Rand blev glad att se att det var en kraftig karl. Han betvivlade att han någonsin mer skulle lita på en mager värdshusvärd. Han hette Rulan Alwine. Ett gott tecken, tyckte Rand, att det lät så mycket som hemma i Emonswall. Och han såg på dem, uppifrån och ned, och påpekade sedan hövligt att han ville ha betalt i förskott. Jag vill inte säga att ni är sådana, förstår ni. Men nu för tiden finns det folk på vägarna som inte är så noga med att betala när morgonen väl kommer. Många unga människor tycks vara på väg till Camlin. Rand tog inte illa upp, inte med tanke på hur våt och smutsig han var. Men när Mr. Alwine sa vad det skulle kosta fick han stora ögon. Och Matt gav ifrån sig ett ljud som om han hade satt i halsen. Värdshusvärdens hakor darrade när han beklagande skakade på huvudet, men han tycktes van. Svåra tider, sa han uppgivet. Det finns inte mycket att få, och det som finns kostar 5 gånger mer än det brukar. Det kommer att kosta ännu mer nästa månad, det kan jag gå ed på. Rand grävde fram sina pengar och tittade på Matt. Matt knep envist ihop munnen. Vill du sova under en häck? Undrade Rand. Matt suckade och tömde motvilligt fickan. När räkningen betalats gjorde Rand en grimas åt hur lite pengar det blev över att dela upp med Matt. Men 10 minuter senare satt de vid ett hörnbord nära brasan och åt gryta som de makade upp på skedarna med hjälp av tjocka brödskivor. Portionerna var inte så stora som Rand skulle ha önskat. Men det var varma och mättande. Värmen från härden trängde sakta in i honom. Han låtsades att han höll blicken fäst på maten, men egentligen bevakade han dörren. Alla som kom eller gick såg ut som bönder, men det räckte inte för att stilla hans fruktan. Matt åt långsamt och njöt av varje tugga, fast han grumsade över ljuset från lamporna. Efter en stund drog han fram den halsduk Albert Mall hade givit honom, lindade den om pannan och drog ned den över ögonen så att de nästan inte syntes. Det drog åt sig en del blickar som Rand önskade att de hade kunnat undvika. Han tömde snabbt tallriken och uppmanade Matt att göra detsamma. Och sedan bad han Mr. Alwine att visa dem deras rum. Värden verkade förvånad över att de tänkte gå till säng så tidigt. Men han sa ingenting. Han hämtade ett ljus och visade dem genom en labyrint av gångar till ett litet rum med 2 smala sängar, långt bak i ett avlägset hörn av värdshuset. När han hade gått släppte Rand sina bylten bredvid sängen, slängde manteln över en stol och ramlade ihop på överkastet med kläderna på. Hans kläder var fortfarande våta och obehagliga. Men om de måste fly ville han vara beredd. Han lämnade svärdsbältet på också och sov med handen på hjältet. På morgonen vaknade han tvärt av en tupp som gol. Han låg en stund och såg på medan gryningen blev ljusare utanför fönstren och undrade om han skulle våga sova en stund till. Sova på dagen, när det kunde vara på väg. En gäspning fick det att knaka i käkarna.
Du, utbrast Mert. Jag ser.
Han satte sig upp i sängen och kisade omkring sig i rummet.
Lite grann i alla fall.
Ditt ansikte är fortfarande lite suddigt, men jag ser vem det är. Jag visste väl att det skulle gå över. Ikväll kommer jag att se bättre än du gör, igen.
Rand for ur sängen och klodde sig medan han tog upp manteln. Hans kläder var skrynkliga efter att ha torkat på kroppen medan han sov, och det kliade.
Vi slösar på dagsljuset, sa han.
Mert kom upp lika snabbt. Han kliade sig också.
Rand var på gott humör. Det var en dagsresa från Fyrkunga och ingen av Gods män hade dykt upp. En dag närmare Camelin, där Moraine väntade på dem. Det gjorde hon. De behövde inte oroa sig mer över mörkvänner när de väl återförenats med Aes Sedain och väktaren. Det kändes konstigt att se fram så mycket mot att vara i en Aes Sedains sällskap.
Ljus. När jag ser Moraine igen ska jag kyssa henne.
Tanken fick honom att skratta. Han var på tillräckligt gott humör för att vilja lägga ut en del av deras krympande samling mynt på en frukost. En stor brödlimpa och en kanna mjölk, kall, hämtad ur jordkällaren. De satt längst bak i skänkrummet och åt när en ung man kom in. En bypojke av utseendet att döma. En ung man som gick med morska kliv och snurrade en tygmössa med en fjäder i på ena fingret. Den enda person som annars fanns i rummet var en gammal man i färd med att sopa. Han tittade inte upp från kvasten. Den unge mannen for sorglöst över rummet med blicken. Men när han fick se Rand och Matt tappade han sin mössa. Han stirrade på dem en hel minut innan han slet åt sig mössan från golvet. Och sedan stirrade han lite till och drog med fingrarna genom sina tjocka, mörka lockar. Slutligen kom han fram till deras bord och han släpade fötterna efter sig. Han var äldre än Rand, men ändå stod han och tittade försakt ned på dem.
Får jag slå mig ned? Frågade han. Och genast svalde han hårt, som om han var rädd att han hade sagt någonting dumt.
Rand trodde att han kanske ville dela frukosten med dem, fast han såg ut att kunna köpa sin egen. Hans blårandiga skjorta hade broderier runt kragen och den mörkblå manteln var broderad runt hela follen. Läderstövlarna hade aldrig varit i närheten av arbete som nötte på dem, så vitt Rand kunde se. Han nickade mot en stol.
Mert stirrade på ynglingen medan denne drog fram stolen till bordet.
Rand kunde inte avgöra ifall han blängde eller bara försökte se tydligt. Hur som helst gjorde Mats blick verkan. Den unge mannen stelnade till halvvägs ned på stolen och han satte sig inte helt förrän Rand nickade igen.
Vad heter du? Frågade Rand.
Jag? Jo, kalla mig Page.
Hans blick flackade ängsligt.
Jo, ni förstår. Det här var inte min idé. Jag är tvungen. Jag ville inte, men det tvingade mig. Det måste ni förstå. Jag har inte...
Rand började just stelna till när Matt morrade.
Mörkvän.
Page ryckte till och lyfte till hälften ur stolen. Stirrade vilt omkring sig i rummet, som om det fanns 50 människor där som kunde höra. Den gamle mannen hade fortfarande huvudet böjt över kvasten och uppmärksamheten fäst på golvet. Page satte sig ned igen och såg osäkert av och an mellan Rand och Matt. Svetten samlades i pärlor på hans överläpp. Det var en anklagelse som kunnat få vem som helst att svettas, men han sa inte ett ord för att tillbakavisa den.
Rand skakade sakta på huvudet. Sedan han mött Gard visste han att mörkvänner inte nödvändigtvis hade draktanden målad i pannan. Men bortsett från kläderna kunde Page ha varit hämtad från Emonswall. Ingenting hos honom skvallrade om mord och värre. Ingen skulle ha tittat två gånger på honom. Gard var åtminstone annorlunda. Lämna oss i fred, sa Rand. Och säg åt dina vänner att låta oss vara i fred. Vi vill inte ha någonting av dem. Och det får ingenting av oss. Om du inte gör det, tillade Matt hetskt, ska jag berätta för folk här vad du är. Så får vi se vad dina vänner tycker om det. Rand hoppades att han egentligen inte menade det. Det kunde ställa till lika mycket besvär för dem som för Page. Page tycktes ta hotet på allvar. Han blev blek i ansiktet. Jag hörde vad som hände i Fyrkunga. En del i alla fall. Ryktet går. Men det är ingen som ligger i försåt för er här. Jag är ensam och jag ville bara prata med er. Om vad då, sa Matt, samtidigt som Rand sa. Vi är inte intresserade. De såg på varandra och Matt ryckte på axlarna. Vi är inte intresserade, sa han. Rand hällde i sig det sista av mjölken och stoppade den brödskalk han hade kvar i fickan. Deras pengar var nästan slut, så brödet kunde mycket väl bli deras nästa måltid. Hur skulle de ta sig ifrån värdshuset? Om Page upptäckte att Matt nästan var blind skulle han berätta det för andra. Andra mörkvänner. En gång hade Rand sett en varg skilja ett halvt får från resten av flocken. Det fanns fler vargar i närheten och han kunde varken lämna flocken eller komma inom skotthåll med bågen. Så snart fåret var ensamt, skräckslaget bräkande och linkande på tre ben, blev den ensamma vargen liksom genom ett trollslag 10 stycken. Minnet fick det att vända sig i magen. De kunde inte stanna här heller. Och Page kanske talade sanning när han sa att han var ensam. Men hur länge skulle han förbli det? Dags att ge sig av, Matt, sa han och höll andan. När Matt började resa sig drog Grant till sig Pages blick genom att luta sig fram och säga: Och du lämnar oss i fred, mörkvän. Jag säger det inte en gång till. Lämna oss i fred. Page svalde hårt och tryckte sig bakåt i stolen. Det fanns inget blod alls kvar i hans ansikte. Det fick Rand att tänka på en myrdrail. När han vände blicken mot Matt igen hade denne kommit upp på fötter, utan att Page lagt märke till hans klumpighet. Rand hängde snabbt på sig sina egna sadelväskor och andra bylten, och han försökte dölja svärdet under manteln. Page kanske rent av redan kände till det. Kanske hade Gord berättat för Baal Samhon och Baal Samhon berättat för Page. Men han trodde inte det. Han trodde inte att Page hade mer än en vag aning om vad som hänt i Fyrkunga. Det var därför han var så rädd. Dörrens jämförelsevis ljusa kontur hjälpte Matt att gå raka vägen mot den. Och även om han inte gjorde det snabbt gick det inte heller så långsamt att det verkade onaturligt. Rand följde tätt efter och bad hett att Matt inte skulle snava. Han var tacksam för att Matt kunde gå raka vägen, att inga bord eller stolar stod i vägen. Bakom honom for Page plötsligt upp. Vänta, sa han förtvivlat. Ni måste vänta. Låt oss vara, sa Rand utan att vända sig om. De var nästan framme vid dörren nu och än hade Matt inte satt fötterna snett. Jag vill bara att ni ska lyssna på mig, sa Page och la handen på Rands axel för att hejda honom. Minnen virvlade runt i Rands huvud. Troll och en narg som kastade sig över honom i hans eget hem. Myrdrailen som hotade honom på hjorten och lejonet i Berlon. Halvmän överallt. Blekmän som jagade dem till Chagar Logoff. Kom emot dem i Vita Bro. Mörkvänner överallt. Han snurrade runt och knöt näven. Låt oss vara i fred, sa jag. Knytnäven träffade Page rakt på näsan. Mörkvännen trillade på rumpan och satt där på golvet och stirrade på Rand. Blodet rann sakta ur hans näsa. Ni kommer inte undan, fräste han argt. Hur starka ni än är, så är mörkrets herre starkare. Skuggan kommer att sluka er.
Längre in i skänkrummet hördes en flämtning, följt av bullret av ett kvastskaft som slog i golvet. Den gamle mannen som gick och sopade hade äntligen hört, och nu stod han och stirrade storögt på Page. Blodet försvann ur hans rynkiga ansikte och munnen rörde sig, men inga ljud kom. Page stirrade tillbaka ett ögonblick och svor sedan vilt, kom upp på fötter och rusade ut från värdshuset och ner för gatan som om han hade svultna vargar i hälarna. Den gamle mannen vände blicken mot Rand och Matt, och han såg inte ett spår mindre skräckslagen ut. Rand skuffade ut Matt ur värdshuset och ut från byn så snabbt han kunde. Hela tiden lyssnade han efter det rop som aldrig kom, men som inte ljöd mindre högt i hans öron för det. Blod och aska, morrade Matt. Vi finns alltid där, är alltid hack i häl på oss. Vi kommer aldrig undan. Nej, det är det inte, sa Rand. Om Baal Samon hade vetat att vi var här, tror du att han skulle ha lämnat saken åt den där glopen? Då skulle det ha kommit en god till, och 20 eller 30 slagskämpar dessutom. De jagar oss fortfarande, men de får inte reda på var vi är förrän Page berättar det för dem. Och han kanske faktiskt är ensam. För allt vad vi vet kan han bli tvungen att bege sig hela vägen till Fyrkunga. Men han sa, det bryr jag mig inte om. Han var osäker på vem Matt menade med han, men det förändrade ingenting. Vi ska inte stanna och låta dem ta oss. Den dagen fick de 6 korta åkturer. En bonde berättade för dem att en tokig gammal gubbe på värdshuset i Sharons marknad påstod att det fanns mörkvänner i byn. Bonden skrattade så att han knappt kunde prata. Han måste hela tiden torka tårarna från kinderna. Mörkvänner i Sharons marknad, det var det roligaste han hade hört sedan Ackley Farren blev full och tillbringade natten på värdshusets tak. En annan man, en rundlagd vagnmakare som hade sina verktyg hängande från kärrans sidor och 2 vagnshjul på flocket, berättade en annan historia. 20 mörkvänner hade haft en sammankomst i Sharons marknad. Män med förvridna kroppar och kvinnor som var ännu värre, alla smutsiga och klädda i trasor. De kunde få en att bli knäsvag och magen att vända sig bara genom att titta på en. Och när de skrattade ringde det otäcka kacklandet i öronen flera timmar och huvudet kändes som om det höll på att spräckas. Han hade själv sett dem, på håll förstås, så långt bort att han inte svävade i fara. Om drottningen inte gjorde någonting borde någon be ljusets söner om hjälp. Någon borde göra någonting. Det kom som en lättnad när vagnmakaren släppte av dem. Solen stod lågt på himlen bakom dem när de kom in i en liten stad som i mångt och mycket påminde om Sharons marknad. Camelinvägen delade prydligt av den på mitten, men på båda sidor av vägen stod rader av små tegelhus med halmtäckta tak. Husväggarna kläddes av nät av murgröna, men det fanns bara några få löv på dem. Byn hade ett värdshus. Ett litet ställe som inte var mycket större än Vinälvens värdshus. Och utanför det hängde en skylt som knarrande svängde fram och tillbaka i vinden. Drottningens tjänare. Det kändes konstigt att se Vinälvens värdshus som litet. Rand kunde komma ihåg när han hade tyckt att det var ungefär så stort som en byggnad gärna kunde vara. Allt som var större måste vara ett slott. Men nu hade han sett ett och annat, och plötsligt insåg han att ingenting skulle te sig likadant i hans ögon när han kom hem igen. Om du någonsin kommer hem. Han tvekade framför värdshuset, men även om det inte var lika dyrt på drottningens tjänare som i Sharons marknad, hade de varken råd med mat eller ett rum. Matt såg vart han tittade och klappade sig på fickan där han förvarade Thoms färggranna bollar.
Jag ser tillräckligt bra, bara jag inte försöker mig på någonting allt för svårt. Hans ögon hade blivit allt bättre, även om han fortfarande hade halsduken om pannan och hela dagen hade kisat varje gång han tittade mot himlen. När Rand inte svarade fortsatte han: Det kan inte finnas mörkvänner på varje värdshus ända fram till Camelin. Dessutom vill jag inte sova under en buske i natt, om jag kan få sova i en säng. Men han tog inte ett steg i riktning mot värdshuset, utan stod bara och väntade på Rand. Efter ett ögonblick nickade Rand. Det var som om han aldrig varit så här trött sedan de lämnade Imonswall. Blotta tanken på en natt i det fria fick det att verka i kroppen. Det håller på att hinna ifatt mig. Alltihop. Flykten. Tittandet över axeln. Det kan inte finnas överallt, instämde han. Efter första steget in i skänkrummet undrade han om han hade begått ett misstag. Det var rent här, men trångt. Alla bord var fulla och vissa av gästerna stod och lutade sig mot väggen eftersom det inte fanns någon plats åt dem att sitta. Att döma av hur tjänsteflickorna med jagade blickar sprang mellan borden, och världen också för den delen, var den här folksamlingen större än det var vana vid. För många människor för att vara i den här lilla byn. Det var lätt att urskilja vilka som inte hörde hemma här. De var likadant klädda som de andra, men de höll blicken fäst på maten och drycken. De bofasta iakttog främlingarna lika mycket som någonting annat. Ett stadigt surr av röster låg i luften, tillräckligt högt för att värdshusvärden skulle ta med dem in i köket när Rand fick honom att förstå att de behövde prata med honom. Ljudet var nästan lika illa där, med kocken och hans medhjälpare som skramlade med grytor och sprang omkring överallt. Värden torkade sig i ansiktet med en stor näsduk. Ni är väl på väg till Camelin för att se den falske draken som alla andra dumskallar i riket. Nåja, vi har 6 personer i varje rum och 2 eller 3 i varje säng. Och om det inte passar er har jag ingenting att erbjuda. Rand var mycket illa till mods när han höll sitt lilla tal. Så mycket folk på vägen och alla kunde vara mörkvänner. Och det fanns inget sätt att skilja dem från dem som inte var det. Mert visade att han kunde jonglera. Han nöjde sig med 3 bollar och till och med då var han försiktig. Och Rand tog fram Thoms flöjt. Efter bara några takter av den svarta björnen nickade värdshusvärden otåligt. Ni får duga. Jag behöver någonting som ger dumskallarna här något annat än den där Logan att tänka på. Vi har redan haft 3 slagsmål om huruvida han verkligen är draken eller ej. Lägg era saker där borta i hörnet så ska jag gå och röja plats åt er. Om vi får rum med det, dumskallar. Världen är full av dumskallar som inte har vett att stanna där de hör hemma. Det är vad som ställer till alla svårigheter. Folk som inte stannar där de hör hemma. Han torkade sig i ansiktet igen och skyndade ut ur köket, muttrande för sig själv. Kocken och hans medhjälpare brydde sig inte om Rand och Mert. Mert fingrade hela tiden på halsduken, sköt upp den, blinkade mot ljuset och drog ner den igen. Rand undrade om han såg tillräckligt bra för svårare uppgifter än att jonglera med 3 bollar och vad han själv beträffade. Den kväljande känslan i magen blev allt starkare. Han sjönk ned på en pall och lutade huvudet i händerna. Köket kändes kallt. Han rös. Luften var full av ånga. Ugnar och spisar sprakade av hetta. Han huttrade allt värre och tänderna skallrade. Han slog armarna om kroppen, men det kändes ingenting till. Det kändes som om han frös in i själva märgen. Han var oklart medveten om att Mert frågade honom någonting, ruskade honom i axeln. Och om att något svor och sprang ut ur rummet. Så var värdshusvärden där och bredvid honom stod kocken med rynkad panna. Och Mert grälade högljutt med dem båda. Rand kunde inte urskilja vad de sa. Orden var bara ett surrande i öronen. Och han kunde visst inte tänka alls. Plötsligt tog Mert hans arm, drog upp honom på fötter. Han hade hängt alla deras saker, sadelväskor, filtar, Thoms hoprullade mantel och instrumentväskorna, tillsammans med sin egen båge. Värdshusvärden såg på dem, torkade sig oroligt i ansiktet. Ostadigt, mer än till hälften stöd på Matt, lät Rand sin vän styra honom mot bakdörren. Ledsen, Matt, fick han fram. Han kunde inte få tänderna att sluta skallra. Måste ha varit regnet. En natt ute. Till det gör detsamma.
Ute tätnade skymningen och en handfull stjärnor hade tänts på himlen.
Det blir ingenting av med det, sa Matt.
Han försökte låta glättig, men Rand kunde höra den återhållna oron.
Han var rädd att de andra skulle upptäcka att det fanns en sjukling i hans värdshus. Jag sa att om han sparkade ut oss skulle jag ta med dig in i skänkrummet och då skulle rummet tömmas på 10 minuter. Och det vill han inte, hur mycket han än pratar om dumskallar.
Men vart ska vi då?
Hit, sa Mert och drog upp stalldörren som gnisslade högt på gångjärnen. Det var mörkare inomhus än ute. Och det luktade hö och kli och hästar med en stark underström av dynga. När Matt sänkte ned honom mot det halmtäckta golvet sjönk han ihop med hakan mot knäna, fortfarande med armarna om kroppen och skakande från topp till tå. Det var som om alla hans krafter gick åt till att darra. Han hörde Matt snava och svära och snava igen och sedan ett skramlande av metall. Plötsligt tändes ett ljus. Matt höll upp en skamfilad gammal lykta. Värdshuset var fullt och likadant var det med stallet. I varje spilta stod en häst och några av dem lyfte huvudet och blinkade mot ljuset. Matt såg på stegen till höskullen och sedan på Rand som satt hopsjunken på golvet och skakade på huvudet. Jag får aldrig upp dig dit, muttrade Matt. Han hängde lyktan på en spik, klättrade upp för stegen och började kasta ned fång efter fång med hö. När han skyndsamt klättrat ned igen gjorde han i ordning en bädd längst bak i stallet och fick Rand att lägga sig på den. Matt la båda mantlarna över honom, men Rand drog nästan genast av sig dem.
Varmt, mumlade han.
Han hade ett svagt minne av vad han hade sagt bara ett ögonblick innan. Men nu kändes det som om han var instängd i en ugn. Han drog i kragen, kastade med huvudet.
Varmt.
Han kände att Matt la handen på hans panna.
Jag kommer tillbaka med en gång, sa Matt och försvann.
Rand vred sig rastlöst i höet. Hur länge visste han inte. Tills Matt kom tillbaka med en full tallrik i ena handen och en kanna i den andra och två vita muggar dinglande från fingrarna.
Det finns ingen klok fru här, sa han och sjönk ned på knä bredvid Rand.
Han fyllde en av muggarna och höll fram den till Rands mun. Rand skälpte i sig vattnet som om han inte fått någonting att dricka på flera dagar. Det var så det kändes.
Vi vet inte ens vad en klok fru är. Vad de har är någon som kallas mor Brune. Men hon är visst hos någon som ligger i barnsäng och ingen vet när hon kommer tillbaka. Jag fick lite bröd, ost och korv. Den gode mäster Inlow ger oss vad som helst, bara vi håller oss utom synhåll för hans gäster. Här, ta lite.
Rand vände bort huvudet från maten. Åsynen av den, tanken på att äta, fick det att vända sig i magen. Efter en stund suckade Matt och började själv äta. Rand höll blicken bortvänd och försökte låta bli att höra på. Så kom frossan igen och sedan febern. Sedan frossan än en gång och så febern igen. Matt la mantlarna över honom när han skakade och gav honom vatten när han klagade över att han var törstig. Natten blev mörkare och stallet rörde sig i det fladdrande lyktskenet. Skuggor tog gestalt och rörde sig på egen hand. Sedan fick han se Baal Samorn komma gående längs stallgången med brinnande ögon. Och på ömse sidor gick en myrdrail med ansiktet dolt i den mörka huvan. Han trevade vilt efter svärdet, försökte resa sig och vrålade: Märt! Märt! Det är här! Ljus! Det är här!
Märt, som satt lutad mot väggen med benen i kors, vaknade tvärt.
Vad då? Mörkvänner? Var då?
Rand tog sig ostadigt upp på knä och pekade förtvivlat utåt stallet och gapade.
Skuggor rörde sig och en häst sparkade i sömnen. Ingenting mer.
Han sjönk ned på halmen igen.
Det finns ingen här utom vi, sa Märt.
Här, låt mig ta det där.
Han sträckte sig efter Rands svärdsbälte, men Rand tog ett hårdare grepp om hjaltet.
Nej, nej, jag måste behålla det. Han är min far, förstår du? Han är min far.
Än en gång genomfors han av skakningar, men han klamrade sig fast vid svärdet, liksom vid en livlina.
Min far.
Märt gav upp försöken att ta det och drog mantlarna över honom igen. Det kom andra hemsökelser under natten medan Märt halvsov. Rand var aldrig säker på om de verkligen var där eller ej. Ibland tittade han på Märt som satt med huvudet nedsjunket på bröstet och undrade om även han skulle se dem om han vaknade.
Egwen steg ut ur skuggorna. Hon bar håret i en lång, mörk fläta som hon hade gjort i Imonswall. Men hennes ansikte var plågat och sorgset. Varför lämnade du oss? Frågade hon. Vi är döda, och det beror på att du lämnade oss.
Rand skakade kraftlöst på huvudet i höet.
Nej, Egwen, jag ville inte lämna dig. Snälla du. Vi är döda allihop, sa hon sorgset. Och döden är den svarte kungarike. Den svarte har oss, eftersom du övergav oss. Nej, jag hade inget val, Egwen. Snälla du, Egwen, gå inte. Kom tillbaka, Egwen.
Men hon vände och gick in i skuggorna, förvandlades till en skugga.
Moraines uppsyn var fridfull, men hennes ansikte var blodlöst och blekt. Hennes mantel kunde lika gärna ha varit en liksvepning, och hennes röst var som ett piskrapp.
Det stämmer, Rand Althor. Du har inget val. Du måste bege dig till Tervallon, eller också kommer den svarte att göra dig till sin tjänare. En evighet kedjad i skuggan. Nu kan bara Aes Sedana rädda dig. Bara Aes Sedana.
Thom log syrligt mot honom. Lekarens kläder hängde i brända trasor som fick Rand att för sin inre syn se blixtarna som ljungade medan Thom slogs med blekmannen för att ge dem tid att fly. Under trasorna var köttet svartnat och bränt.
Lita på en Aes Sedai, pojk, så kommer du att önska att du vore död. Kom ihåg att priset för Aes Sedainas hjälp alltid är mindre än man kan tro. Och alltid större än man kan föreställa sig. Och vilken Aya kommer att hitta dig först, pojk? Röda? Kanske svarta Aya? Bäst att fly, pojk. Fly!
Läns blick var hård som granit och hans ansikte var täckt av blod.
Underligt att se ett svärd med hägerns märke i händerna på en fåraherde. Är du värd det? Det är nog bäst för dig. Nu är du ensam. Inget att hålla fast vid framför dig och ingenting bakom dig. Och vem som helst kan vara en mörkvän.
Han log ett vargleende och blod strömmade ur hans mun.
Vem som helst.
Perrin kom, anklagande, vädjade om hjälp. Mor Alver grät över sin dotter. Bale Domon, som förbannade honom för att han lät blekmännen till hans fartyg. Mäster Fitch, som stod och vred händerna i den askhög som varit hans värdshus. Min, som skrek i en troll och skräpp. Människor han kände och människor han bara hade mött.
Men värst av alla var Tam. Tam tornade upp sig över honom, rynkade pannan och skakade på huvudet. Och han sa inte ett ord. Du måste berätta för mig, tiggde Rand. Vem är jag? Snälla berätta. Vem är jag? Vem är jag? Skrek han. Lugn, Rand. Ett ögonblick trodde han att det var Tam som svarade. Men sedan såg han att Tam var borta. Matt satt böjd över honom, höll upp en mugg vatten till hans mun. Lugna dig. Du är Rand Althor. Det är vad du är. Och du har det fulaste ansikte och trögaste huvudet i hela Tjufloden. Hör du, du svettas. Febern håller på att gå ned. Rand Althor, viskade Rand. Matt nickade. Och i nicken fanns det någonting så lugnande att Rand somnade utan att ens smutta på vattnet. Det var en sömn som inte stördes av drömmar. I alla fall inte vad han kom ihåg. Men så lätt att han öppnade ögonen var gång Matt tittade till honom. En gång undrade han om Matt fick någon sömn alls. Men han somnade själv om innan han hunnit tänka tanken till slut. Han väcktes helt av gångjärn som gnisslade. Men ett ögonblick låg han bara där i höet och önskade att han fortfarande sov. Om han sovit skulle han inte ha känt hur kroppen kändes. Musklerna värkte som urkramade trasor och hade ungefär lika mycket styrka. Kraftlöst lyfte han huvudet. På andra försöket lyckades han. Matt satt på sin vanliga plats vid väggen, på armslängds avstånd från Rand. Hans haka vilade mot bröstet, som steg och sjönk i sömnens lugna rytm. Halsduken hade glidit ned över hans ögon. Rand tittade mot dörren. Där stod en kvinna och höll upp den med ena handen. Ett ögonblick var hon bara en mörk gestalt i en klänning, avtecknade sig mot morgonens första svaga ljus. Men sedan steg hon in och lät dörren slå igen. I skenet från lyktan såg han henne tydligt. Hon var ungefär jämngammal med Niniv, trodde han. Men hon var ingen bondkvinna. Klänningens blekgröna siden skimrade när hon rörde sig. Hennes mantel hade en mättad, mjukt grå färg och håret var uppsatt i ett tunt nät av spets. Hon fingrade på ett tungt halsband av guld medan hon tankfullt betraktade Matt och honom själv. Matt, sa Rand, och sedan högre, Matt! Matt fnös till och ramlade nästan omkull när han vaknade. Han gnuggade sömnen ur ögonen och stirrade på kvinnan. Jag kom ned för att titta till min häst, sa hon och gjorde en vag åtbörd mot spiltorna. Men inte för ett ögonblick tog hon blicken från dem. Är du sjuk? Han mår bra, sa Matt avmätt. Det var bara en förkylning han fick i regnet. Jag borde kanske ta en titt på honom, sa hon. Jag är lite förfaren i... Rand undrade om hon var en ACD. Det var inte bara kläderna, utan ännu mer hennes självsäkra uppträdande. Hennes sätt att hålla huvudet, som om hon stod i begrepp att ge en befallning som inte hörde hemma här. Och om hon är en ACD, vilken Aya tillhör hon? Jag mår bra nu, sa han. Det behövs faktiskt inte. Hon kom längst bak i stallet, höll upp kjolen och satte försiktigt ned sina grå skor. Med en grimas åt höet knäböjde hon bredvid honom och kände på hans panna. Ingen feber, sa hon och såg forskande på honom. Hon var söt, med skarpskurna drag, men det fanns ingen värme i hennes ansikte. Det var inte kyligt heller. Det var bara som om det helt saknade känslor. Men du har varit sjuk. Ja, och är fortfarande klen som en nyfödd kattunge. Jag tror... Hon stack handen innanför manteln. Och plötsligt hände allting så fort att Rand inte hann mer än ge till ett halvkvävt tjut. Hennes hand blixtrade fram under manteln. Någonting glimmade när hon slängde sig fram över Rand mot Matt. Matt föll fäktande ned på sida,
och så hördes en dov duns av metall som drevs in i trä. Det hela tog bara ett ögonblick och sedan var allting stilla. Märt låg halvt på rygg med ena handen om hennes handled precis ovanför dolken som hon hade kört in i väggen på det ställe där hans bröst nyss hade varit. Och med andra handen höll han dolken från Shader Logoff mot hennes strupe. Utan att röra annat än blicken försökte hon titta ned på dolken Märt höll. Hennes ögon blev stora och hon drog efter andan och försökte dra sig undan den. Men han höll äggen mot hennes hud. Därefter var hon orörlig som en sten. Rand fuktade läpparna och stirrade på scenen ovanför sig. Han trodde inte att han skulle ha kunnat röra sig ens om han inte varit så svag. Så föll hans blick på hennes dolk och han blev helt torr i munnen. Träet runt knivbladet höll på att svartna. Tunna rökstrimmor steg upp från brännmärket. Märt! Märt, hennes dolk! Märt kastade en snabb blick på dolken och såg sedan på kvinnan igen. Men hon hade inte rört sig. Nu var det hon som nervöst fuktade läpparna. Omilt bände Märt upp hennes grepp om fästet och knuffade till henne. Hon föll bakåt, bort från dem, och tog emot sig med händerna bakom ryggen. Hon såg fortfarande på dolken i hans hand. Rör dig inte, sa han. Jag tar till den här om du rör dig. Tro mig, jag kommer att göra det. Hon nickade sakta. Inte för ett ögonblick släppte hon Matts dolk med blicken. Bevaka henne, Rand. Rand var inte säker på vad det var meningen att han skulle göra om hon försökte någonting. Skrika kanske. Han kunde absolut inte springa efter henne om hon försökte fly. Men hon satt kvar utan att röra sig medan Matt slet dolken ur väggen. Den svarta fläcken slutade sprida sig, även om en svag rökslinga ännu steg upp från den. Matt såg sig om efter någon plats att lägga dolken och sträckte sedan fram den till Rand. Denne tog ytterst försiktigt emot den, som om den varit en huggorm. Den såg ut som en helt vanlig kniv, om än utsirad, med fäste av elfenben och ett tunt, glimmande blad som inte var längre än hans handflata. En helt vanlig dolk. Men han hade sett vad den kunde åstadkomma. Fästet var inte ens varmt, men hans hand började bli svettig. Han hoppades att han inte skulle tappa den i höt. Kvinnan rörde sig inte medan hon såg Märt långsamt vända sig mot henne. Hon iakttog honom som om hon undrade vad han skulle göra nu. Men Rand såg hur Märts ögon plötsligt smalnade, hur hans grepp om dolken hårdnade. Nej, Märt! Hon försökte döda mig, Rand. Hon skulle ha dödat dig också. Hon är en mörkvän. Märt spottade fram orden. Men det är inte vi, sa Rand. Kvinnan flämtade till, som om hon inte förrän nu förstått vad Matt hade tänkt göra. Det är inte vi. Ett ögonblick förblev Matt helt stilla, och knivbladet i hans hand återspeglade lyktskenet. Så nickade han. Gå dit bort, sa han till kvinnan, och visade med dolken mot dörren till selkammaren. Hon reste sig sakta, hejdade sig för att borsta halmen från klänningen. Till och med när hon började gå åt det håll Märt pekade, rörde hon sig som om hon inte såg några skäl att skynda sig. Men Rand lade märke till att hon höll ett vaksamt öga på den rubinbesatta dolken Märt höll i handen. Ni borde faktiskt sluta streta emot, sa hon. Det vore bäst i långa loppet. Ni får se. Bäst? Sa Matt syrligt och gned sig på bröstet där hennes dolk skulle ha träffat om han inte hunnit undan. Gå dit bort. Hon ryckte ointresserat på axlarna medan hon lydde. Ett misstag. Det har rått avsevärd förvirring efter det som hände den självupptagna idioten Gard. För att inte tala om idioten som satte igång uppståndelsen i Sharons marknad. Ingen är säker på vad som hände där eller hur det gick till. Det gör det bara farligare för er. Förstår ni inte det? Ni kommer att få hedersplatser om ni av egen fri vilja kommer till mörkrets herre. Men så länge ni flyr kommer ni att bli förföljda. Och vem vet vad som händer då?
Rand rös till. Mina hundar är avundsjuka och det är kanske inte skonsamma.
Så ni har svårigheter med ett par bondpojkar? Mert skrattade bistert. Ni mörkvänner kanske inte är så farliga som jag alltid har hört sägas.
Han slängde upp dörren till selkammaren och steg åt sidan. Hon stannade precis innanför dörröppningen och såg på honom över axeln. Hennes blick var som is och hennes röst ännu kallare.
Ni kommer att upptäcka hur farliga vi är när Myrdrailen kommer hit. Vad hon än hade att säga mer avbröts när Matt slog igen dörren och drog för regeln. När han vände sig om såg han bekymrad ut. Blekman, sa han med spänd röst och stoppade dolken innanför jackan igen. På väg hit, sa hon. Hur är det med benen?
Jag kan inte dansa, muttrade Rand. Men om du hjälper mig upp kan jag gå.
Han tittade på dolken han hade i handen och rös.
Blod och aska. Jag kan springa.
Matt skyndade sig att hänga på sig deras ägodelar och drog upp Rand på fötter. Rands ben var skakiga och han måste luta sig på vännen för att kunna stå upprätt. Men han försökte låta bli att försinka Matt. Han höll kvinnans dolk på armslängds avstånd. Utanför fanns en vattenspann och han slängde i dolken när det gick förbi. Den föll i vattnet med ett fräsande. Ånga steg upp från vattenytan. Grimaserande försökte han gå snabbare. Det hade dagats och många människor var ute på gatorna fast det var så tidigt. Men det ägnade sig åt sitt och ingen av dem hade någon uppmärksamhet över åt två unga män som var på väg ut ur byn. Inte när det fanns så många främlingar här. Rand gjorde ändå sitt bästa för att stå rak, ansträngde sig så att han blev stel i hela kroppen. För varje steg undrade han om de människor som skyndade förbi var mörkvänner. Väntar någon av dem på kvinnan med dolken? På en blekman. Ett milsteg utanför byn sinade hans krafter. Ena minuten följde han flämtande med, stöd på Mert. I nästa satt de båda på marken. Mert drog med honom till vägkanten. Vi måste fortsätta, sa Mert. Han for med handen genom håret och drog sedan ned halsduken över ögonen. Förr eller senare kommer någon och släpper ut henne. Och sedan är det efter oss igen. Jag vet, flämtade Rand. Jag vet. Hjälp mig.
Mert drog upp honom igen. Men han bara stod där och vacklade. Visste att det inte tjänade någonting till. Så fort han försökte ta ett steg till skulle han ramla ihop igen. Mert höll tag i honom och väntade otåligt på att en kärra på väg från byn skulle köra förbi dem. Han grymtade häpet till när kärran saktade in och stannade framför dem. En man med väderbitet ansikte tittade ned från kuskbocken.
Vad är det med honom?
Frågade mannen utan att ta pipan ur munnen.
Han är bara trött, sa Mert. Rand förstod att det aldrig skulle gå. Inte när han stod och stödde sig på Mert på det här viset. Han släppte taget om Mert och tog ett steg undan från honom. Benen darrade, men han tvingade sig att stå kvar.
Jag har inte sovit på två nätter, sa han. Jag måste ha ätit någonting som gjorde mig sjuk. Jag mår bättre nu, men jag har inte sovit.
Karn blåste ut en rökplym ur mungipan. Är ni på väg till Camelin? Vore jag i er ålder skulle jag nog själv ge mig av för att se den där falske draken.
Ja, Mert nickade.
Vi är på väg för att se den falske draken.
Då så, klättra upp. Din vän får ligga där bak. Om han börjar må illa igen är det bättre att han gör det där, inte här. Haim Kinch var namnet.